få säga till dem och få påminna oss själva, även vi som har varit kristna länge, något som vi kanske tar för givet. Att det aldrig är för sent att be. Det finns alltid tid att be. Gud är 24/7 närvarande. Vi kommer aldrig behöva boka upp tid för att få vara med Gud. Han är aldrig liksom upptagen i ett möte eller med någon annan när vi vill prata med honom. Utan han är ständigt närvarande. Frågan är bara kring vår egen närvaro inför honom. Och i dagens text så har vi den här änkan och domaren. Och Jesus berättar ju inte det bara för att lära dem att be, utan också för att lära dem att alltid be till och med. Och inte minst också be uthålligt och inte ge upp. Alltså som typ en göteborgare skulle säga, att riktigt köta på Gud. Det vill Jesus lära oss. Och i den här liknelsen så befinner vi oss i någon form av stad, och så finns det änkan och domaren där. Och domaren representerar dels makten då. En makthavare som är väldigt egocentrisk i det här fallet. Det står ju till och med att han varken bryr sig om människor eller Gud. Och man kan ana att han bryr sig mest om vad som blir bäst för honom och som gagnar honom helt enkelt. Och sen har vi den här änkan. Hon som är den utsatte och hon som också är i behov av någonting. Som har blivit orättvist behandlad på något sätt. Och vid den här tiden, när Jesus var på jorden, så var ju en änka någon som var oerhört utsatt bara genom att hon var änka. Det är ett samhälle där mannen stod för försörjningen, och blev du utan honom, ja, men då var du mycket mer utsatt. Men någonting så finns det i den här situationen, vi vet inte vad, men som hon har rätt till, och det är det hon går inför honom att kräva ut. Och säger att hon har just sin rätt till detta. Hon tjötar på den här domaren. Och hon ger inte upp, trots att han säger nej. Verkar det som om och om igen, så är hon uthållig. Och till slut så får hon då sin rätt. Och inte för att han tycker om eller tycker att hon har rätt egentligen, eller för att han har så lust att liksom, ja, men nu vill jag vara rättvis i den här situationen, utan mest bara för att jag vill bli av med den här kvinnan. Jag vill få tyst på henne. Och änkan i den här berättelsen representerar ju oss, och domaren i den här berättelsen har ju Guds plats. Men det intressanta är ju att domaren är ju helt olik Gud. Och det är liksom Jesu knep här när han berättar historien. Han kontrasteras liksom mot hur Gud är. Domaren är självisk, medan Gud är fullkomligt utgivande. Domaren bryr sig inte om rättvisa, medan Jesus eller Gud i sitt hela väsen är rättvisa. Och domaren bryr sig inte om människor, medan Gud bryr sig om var och en utav oss. Men jag tror att vi ibland kan vara oroliga att Gud är lite som domaren i den här staden. Att han inte vill lyssna, eller nej, men nu har jag tjötat för länge på honom. Eller jag ber nog på fel sätt, så det är därför det inte händer någonting. Eller jag har inte tillräckligt med tro och så vidare. Men det är inte så det är. Och jag tänker att det är det som Gud, eller Jesus i det här fallet, vill understryka med den här berättelsen. Att Gud vill svara på vår bön. Gud lyssnar alltid på oss. Och Gud vill ge oss rätt i det som vi har rätt till. Och därför kan vi frimodigt gå fram till honom. Och det är det Jesus också vill uppmuntra till. Och det här understryks ju inte bara vid det här tillfället. Vid det andra tillfället när lärjungarna själva gick fram till Jesus och sa, lär oss att be. Då lär han ju dem det revolutionära, nämligen att be fader. När man ber till Gud. Han lär ju dem fader vår eller vår fader. Och det här var ju någonting superstort vid den här tiden. Att få säga fader till Gud. Han är ju liksom den stora, heliga, väldiga guden. Som vi bara måste ha respekt för. Vilket han givetvis också är. Men Jesus står också nere på jorden och säger, han är också din far. Och du får närma dig Gud som om han, eller för att han är din pappa. Och när jag ska be min pappa om saker, ja, då gör jag ju mig väldigt sällan till. Utan jag vill prata ganska fritt med honom. Och jag liksom använder inga särskilda ord. Utan vi är ju familj. Vi känner varandra och jag kan prata fritt med honom. Men visst har jag tjötat på honom. Särskilt som tonåring när jag ville ha någonting. Liksom. Då tjatar man ju. Och visst, man kanske använder sina pappy eyes någon gång sådär. För jag vet ju att min pappa älskar mig. Och han vill mig väl. Och därför kan jag vara ganska fri i det jag ber om honom om. Och så vidare. Och på samma sätt kan vi få närma oss Gud var och en av oss. Oavsett vad vi har för relation till våran pappa här på jorden, så är Gud en god pappa. En liksom fullkomlig far som älskar oss på alla sätt och vis. Och han vill oss bara gott. Och dessutom så är han ju Gud. Vilket innebär att han har inte bara massa omsorg, utan han har också makten att förändra situationer. Att göra någonting. Att liksom svara faktiskt på det vi ber kring. Och änkan, hon är ju en sån förebild i detta att våga stå på sig. Även om inte svaret kommer direkt. Eller om det först är ett nej. Eller om det först inte är det svar vi ber om. Så står hon på sig. Och på samma sätt får vi göra. Och dessutom är, tänker jag, hon en förebild i att också vara sanningsenlig med Gud. Att säga som det är. Utifrån hur man ser situationen. Men jag ser att jag har rätt i det här. Nu ber jag dig att få det här. Eller hjälpa mig med det här. Och så vidare. Att liksom, ja, men våga säga som det är. Och det där är så viktigt, tänker jag. Att vi är sanna när vi ber. Precis som Kristina var inne på tidigare i gudstjänsten. Så är det så lätt att tro att man måste be på ett särskilt sätt. Eller vara, ja, men med ett särskilt språk. Eller ja, men sitta på ett särskilt sätt. Eller sådär. Särskilt är någonting vi verkligen ber om eller längtar efter, så börjar vi lätt utvärdera själva. Gör jag någonting fel i detta nu? Varför får jag inget svar? Men det handlar inte om det, utan det handlar snarare om, ja, men att vara sanna och ärliga gentemot Gud, oavsett hur den sanningen ser ut. Magnus Malm har uttryckt det så här, jag tycker det är så fantastiskt bra sagt. All sanning blir en kontaktyta med Gud. Hur oandlig den än verkar vara. Och all lögn skiljer oss från Gud. Hur andlig den än kan verka. Alltså sanningen, oavsett hur den låter, är alltid det som vi möter Gud i. För då är vi sanna, då är vi ärliga, och där vill han möta oss mitt i det. Så låt oss vara frimodiga i det vi ber om. Låt oss våga be stort kring gigantiska situationer. Låt oss våga be sant och ärligt, rakt på sak, utan att behöva inlinda våra ord. Och låt oss våga be ihärdigt och uthålligt, även om vi inte på en gång märker bönesvaret. En man som heter Philip Brooks har sagt så här, att bön är inte att övervinna Guds tvekan. Utan den är att gripa tag i Guds villighet. Och det är verkligen två olika sätt att se på Gud. Att han är så tveksam, jag måste övertyga honom. Eller tänk om Gud är en villig Gud som faktiskt bara vill. Och när vi ber så griper vi tag i den viljan som redan finns där. Att finnas för oss, hjälpa oss och leda oss och så vidare. Och varför vi ibland då får vänta på våra bönesvar. Det är ju, går ju inte att svara på rätt av, för det är så olika situationer. Men vi kan alltid veta att varenda gång vi ber så hör Gud oss. Och han är alltid där. Och vi kan också veta att väntan lär oss uthållighet. Vi blir tåligare, vi blir uthålligare bara av att få väntan. Så det också får oss att växa. Och väntan lär oss också att växa i förtröstan och förtroende för Gud. Att veta liksom, eller att öva sig att tänka, men Gud vet vad han gör. Gud ser helheten av mitt liv, av världens situation och så vidare. Och han vet vad han gör. Och uthållig bön ger oss också möjlighet att öva oss i att be det som Jesus har lärt oss att be. Och det han själv ber, nämligen ske din vilja. Det är en bön som Jesus ber i bland annat vår fader. Som är ett uttryck för det här förtroendet för Gud. Gud, jag ber om de här sakerna, men ske din vilja. Ett förtroende för att Gud vet vad som är gott och vad som är bäst. Och jag tror också att bönen på många sätt gör, eller på alla sätt gör någonting verkligen mest med oss. C.S. Lewis har uttryckt det så här, som har skrivit Narnia-böckerna och så vidare. I pray because the need flows out of me all the time, waking and sleeping. It doesn't change God, it changes me. Behovet av att be, det finns ständigt i mig, säger C.S. Lewis, morgon och kväll. Och det är inte så mycket som att det liksom förändrar Gud, men det förändrar mig. Igen det här, det tar inte tag i Guds tvekan utan Guds villighet. Och bön gör framförallt någonting med mig mer än det gör någonting med Gud. Gud är ju oföränderlig, han är ju redan den han är. Och apropå det här med förändring så är det en annan man som har sagt att han frågar sig så här, förändrar bön saker? Och så svarar han, nej, bön förändrar människor och människor förändrar saker. Och det är också en häftig tanke, precis som Anna var inne på förut, att den helige ande bor ju i oss. Och när den helige ande verkar i oss så förändrar det oss. Och bön har en förmåga att sätta igång det där verket i oss. Och sen så använder sig Gud av oss människor för att förändra situationer och sammanhang och så vidare. Att vi får samarbeta med Gud för hans rike här på jorden. Så bön är aldrig någonting som bara liksom kommer ur munnen och så svävar det runt så här i luften och tar inte vägen någonstans. Utan bön går direkt till Guds hjärta och det gör någonting med vårt hjärta. Paulus säger till och med i Efesierbrevet att bön är någonting som gör oss stadigt rotade i Gud. Alltså om man är stadigt rotad i någonting, då faller man ju inte omkull hur som helst. Om det kommer stormar eller det är tufft eller så, då står man stadigt kvar. Och han uttrycker också som att uthållig bön är någonting också som får oss att växa i kunskapen om vem Gud är. Och då är det inte bara kunskap som är fakta, utan erfarenheten i att Guds kärlek är både på höjden, djupen, bredden. Alltså åt alla håll och kanter är Guds kärlek och Guds person. Och det finns så mycket att lära känna och växa in i hos Gud. Vi har en stor Gud och därför ska vi våga be om stora saker och små saker. Att våga be på djupet och också de där snabba, korta bönerna. Och våga lita på att Gud verkar i oss och i de situationerna vi ber för. Vi ber tillsammans nu och sen ska vi få lyssna på en sång. Herre, vi tackar dig för att vi får be till dig. Tack för att du vill ha relation med oss. Du vill inte bara att vi ska veta massa saker och hålla oss rätt med dig, utan du vill också känna oss och du vill att vi ska få känna dig. Tack Jesus för att du också vill lära oss att be. Lära oss att samtala och umgås med dig. Och du ser vad var och en av oss här inne idag längtar efter, att få lära oss i relation till dig. Vi ber, dra oss längre in i bönens land. Väck vår längtan efter din närvaro. Tack Jesus för att du hör oss och att du är här mitt ibland oss. I Jesu namn ber vi. Amen.